Om du ändå vore kall eller varm. Men nu är du ljum och varken kall eller varm. Och därför ska jag spy dig ur min mun. Detta bibelord har jag under många år i min uppväxt varit obekväm med. Nästan rädd för. För hur skulle jag veta? Jag som var så osäker på om jag var en äkta kristen, som några av er har hört berättelsen om tidigare. Hur skulle jag kunna veta om jag var varm eller kall? Jag som ibland var sådär härligt lägerfrälst emellanåt. Men också levde med en fot långt utanför kyrkans miljö. På fester med kompisar och sådär. Och man inte visste vad som var rätt och fel egentligen. Hur skulle man veta om man var kall eller varm? Eller var det så att jag som levde med en fot i kyrkan och en utanför, var det så att jag var ljum? Och vad betyder det då att Gud ska spy mig ur sin mun? Betyder det att jag inte får vara med längre? Är det helvetet som gäller då för mig? Och det var ju inte sällan som det här bibelordet predikades över på just ungdomskonferenser. Vilket jag idag kan ställa mig något frågande till. Men det var ganska vanligt. Men hur vet man då om man är kall eller varm? Eller ännu värre, om man är ljum? Vet du om du är det? Eller går du också runt och är rädd för att vara ljum? Ibland kunde jag ju tänka att det är väl bättre att vara ljum. Lagom är bäst, är ju det vi säger i Sverige. Och tycker är ett ganska bra uttryck, många av oss i alla fall. Vad handlar det här egentligen om? Ja, som kuriosa först i dessa tider av virus och sånt där, så vill jag ju berätta att den här staden Laodikeia, som det här brevet är skrivet till, som finns i Uppenbarelseboken, det var en industristad för sin tid. Och vet ni vad de tillverkade där? Det var känt för läkemedelstillverkning och medicinsk utbildning. Så ett passande bibelord för dagen. Vidare så börjar brevet med orden: så säger han som är amen. Han, det är alltså Jesus då. Och att han är amen betyder att han är den som är den sannfärdige. Alltså en anspelning på Jesu ord i Johannes evangeliet om att han är vägen, sanningen och livet. Och också en anspelning på att Jesus oftast inleder sina utsägelser när det är något viktigt med orden sannerligen jag säger er. Vilket på grekiska och arameiska som Jesus talade blir just amen. Och oftast står det dessutom amen, amen. Det vill säga verkligen, sannerligen jag säger er. Så författaren som har skrivit det här brevet då vill visa på att nu kommer det viktiga ord. Han som är amen säger detta. Så lyssna noga. Och så kommer de här orden: om du ändå vore kall eller varm, men nu är du ljum och varken kall eller varm. Och därför ska jag spy dig ur min mun. Jesus säger att han känner våra gärningar. Och då funderar jag på vad ljumhet innebär då. Vad är en ljum gärning? Vad är det som inte är gott i det? När vi tänker på motsatspar i olika begrepp, och framförallt utifrån Bibeln, så tänker vi kanske ofta på mörker och ljus, gott och ont, varför inte varm och kall. Kärlek, vad är motsatsen till kärlek? Hat är väl det som kommer först i huvudet kanske. Men det tänker jag att det inte riktigt stämmer. Hat gentemot en annan människa innebär ju ändå ett ganska stort engagemang på något sätt. Oftast är det kanske någon som har gjort oss besviken. Eller någon som har sårat oss som kan framkalla sådana känslor. Men då finns det ändå någon slags kärlek bakom. Eftersom vi bryr oss om varför de gör så mot oss eller mot världen. Och det behöver ju inte vara någon vi känner. Det kan ju vara någon långt borta som man kan känna ett hat mot eller ett företeelse. Men det finns ett engagemang i hatet. Och det finns någon form av kärlek bakom där som skapar ett engagemang. För att förstå motsatsen till kärlek så behöver vi tänka på ett annorlunda sätt. Motsatsparen ljus och mörker och gott och ont kan ge oss ledtrådar. Och det kan vara så att jag har pratat om detta vid något tidigare tillfälle, men det tål att upprepas, tänker jag. Vad är ljus och vad är mörker? Den enklaste beskrivningen är väl att säga att ljus är någonting och mörker är ingenting. Ljus kan alltid lysa upp mörker, men mörker i sig själv kan aldrig släcka ett ljus. Någon måste göra det. Mörkret i sig kan inte ta bort ljuset. För mörker är ju ingenting. Det är ju bara frånvaro av ljus. Lite samma tänker jag om ondska också. Det är frånvaro av det goda. Frånvaro av Gud. Ondska är egentligen ingenting det heller. För det är det som blir kvar. Det är det som är resultatet av det onda. För ondskans kraft bryter alltid ner. Och när det inte går att bryta ner mer så har det blivit till ingenting. Vi kan känna det i våra liv ibland. Relationer som går sönder, när det har blivit tillräckligt infekterat så blir det ingenting kvar kanske. Och på olika sätt. Krig som förstör, bombar en stad, ja den går sönder, det blir ingenting kvar. Det bygger inte upp. Ondskan bryter ner. Och ondskans kraft bryter ner tills det blir ingenting kvar. Och den totala ondskan i så fall blir ju då ingenting alls. Alltså måste ondska bli ingenting och vara ingenting egentligen. Vad blir då motsatsen till kärlek utifrån det resonemanget? Ja, det blir ju inte hat, för hat är ju någonting. Det är ett engagemang. Det är en kraftig och stark känsla. Likgiltighet måste ju vara motsatsen till kärlek. Likgiltigheten som inte har något engagemang för något eller någon. Likgiltigheten som inte bryr sig om, som ser andra som luft, som ingenting. Likgiltigheten är liksom mörker ingenting. Det är som en ondska. När jag idag läser om denna ljumhet i uppenbarelseboken så är det just likgiltighet jag tänker på. Det känns som en väldigt ljum känsla. Om kärleken kan kännas varm och hatet, ja det kan ju kännas kallt på något sätt. Men likgiltigheten, den är ljum, det är ingenting. Det finns ingenting där. Att inte ha något engagemang för något eller någon. Och den likgiltigheten tycker jag att jag ser på många håll i världen nu. Vi har ju utlyst att detta ska vara en gudstjänst med klimattema. Men vi kan ju ta in fler aspekter, inte minst coronavirus. Men också hur vi hanterar flyktingar i Grekland just nu. Och på många sätt så hänger de här sakerna ihop. Det är samma mönster som breder ut sig, samma beteende och samma likgiltighet som framträder. Människor som hamstrar och handlat och bunkrat på sig saker. Och nu en del hyllor gapar tomma i affärer. Och så finns det människor i Sverige som fortfarande knappt har råd att handla mat för dagen. Vem bryr sig om dem då? Det är väl inget fel att vara lite förberedd när det kommer en kris? Absolut inte. Men det finns också en egoism i det överdrivna bunkrandet, i hamstrandet, i att bara tänka på sig själv. En likgiltighet att ja, men finns det bara toapapper eller gäst till mig så är jag nöjd. Så bryr jag mig inte om någon annan får. Till den milda grad att det nu är någon som har tänt eld på en toapappersfabrik utanför Lilla Edet. Läste jag i morse. Vem bryr sig om det finns mat till de som behöver? Eller om det nu saknas material i vården för att folk bara har tänkt på sig själva. En likgiltighet för hur andra drabbas av mitt eget beteende. Och det är likadant med flyktingmottagandet. Många är inte beredda att hjälpa till om inte vi kan behålla vårt perfekta välstånd. Ja, vi kan ta in några flyktingar, men påverkar det vårt samhälle, säger vi stopp. Om vi måste avstå något för att hjälpa någon annan, så är det inte värt det. Samtidigt så dör människor, lever i misär, och vi kan stänga av tv:n och låtsas som att det inte finns några flyktingar. En likgiltighet, en ljumhet för världen och andra människor. Och samma mönster går ju igen i frågan om klimatet. Ja, det är väl bra att tänka på miljön, men jag måste ju ändå få göra min resa som jag har längtat efter och se världen, för det har ju andra gjort. Som om det vore en mänsklig rättighet. Eller vår konsumtion, våra husrenoveringar, köttätande, bilkörande. Ja, ni vet ju. Och vi är alla en del av det. Och för oss blir konsekvenserna kanske några översvämmade källare i Halland just nu. Medan folk i Mosambik, Bangladesh, får all sin åkermark förstörd av översvämningar. Och hungersnöd och nya flyktingkatastrofer breder ut sig som vi inte heller vill hjälpa till med. För att vi har skapat ett välstånd för oss. Allt för vår välfärd och liv i relativ lyx. En likgiltighet för andra människor i världen. Och ja, vi är alla en del av det. Vi bär alla en del av världens likgiltighet. En passande bön vi fick med tillsammans innan. Förlåt oss, Gud. Vi har allt för länge haft bilden av att jorden är vår och att vi kan göra vad vi vill med den. Att vi människor kan härska över allt och alla som vi vill. Både klimatkris, flyktingkris och inte minst en viruspandemi påminner oss om att vi är bräckliga. Att vi är en del av en helhet. En del av samma jord som Gud har skapat åt oss. Som vi fått till låns att bruka, men också att vårda. Men ändå så vill jag säga att det är inte fullt så illa ställt med mänskligheten. Det finns många människor där ute som nu ser detta också och upptäcker att denna likgiltigheten inte håller om vi ska bygga en hållbar värld där vi kan leva tillsammans. På klimatsidan har vi ju Greta Thunberg och alla de andra unga som engagerar sig. Eller så har vi läkaren Björn Hedström som åker ner till Grekland, till en Lesbos, och möter och hjälper flyktingarna där. Eller de människor som nu på Facebook startar initiativ och grupper för att hjälpa dem som befinner sig i riskgrupper och inte vågar gå ut, och erbjuder hjälp att åka och handla eller vad man nu kan behöva hjälp med. Just nu så är det mycket samtal, det är information. Det cirkulerar mycket humor och allt möjligt som handlar om detta coronavirus. Och det mesta i samhället är inställt. Men som jag läste på Facebook igår, att goda samtal mellan varandra, det är inte inställt. Våra relationer är inte inställda. Sången och musiken är inte inställd. Jag såg ett klipp från Italien där de står och sjunger till varandra mellan balkongerna och spelar musik för varandra. Att läsa en god bok är inte inställt. Hoppet är inte inställt. Och framförallt kärleken är inte inställd. Vi får tillsammans vara med och ta upp kampen mot likgiltigheten, mot ondskan, mot ingentinget. Och tillsammans närma oss de goda sakerna som inga av dem faktiskt är inställda. För det är som Paulus skriver, som det alltid är, så återstår tro, hopp och kärlek. Dessa tre. Och störst av dem är kärleken. Låt oss be. Tack Gud för hoppet, tack för tron och tack för kärleken. Som är störst av allt och det enda som består och är verkligt. Stilla människors oro, Herre. Stilla vår oro. Och ge oss kraft att agera i tro och med hopp. Och framförallt med kärlek gentemot varandra. Hjälp oss här att se bortom vårt eget och våra egna begär. Se bortom allt det som vi vill ha för vår egen skull. Till att också börja se andra. Och möta världens likgiltighet. Herre, led oss fram. Led oss fram som församling, som gemenskap. I att möta andra människor. Som söker mer hopp. Mer tro och mer kärlek. Och låt oss visa på en annan väg. Än den ljumma likgiltighetens väg. Amen.